Tex Borås Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Tex Borås Business presenteras av Tex by Marketplace Borås, som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher. Hej och välkomna till detta avsnitt. Idag tänkte jag att vi skulle göra ett nedslag i e-handeln rent generellt. Vad har egentligen hänt efter pandemi och nu när vi har gått in i lite mer osäkra tider? Och med mig så har jag en nästor i branschen, nämligen Arne B. Andersson. Före detta Arne på posten, numera Arne på Svensk Handel. Va? Vad gör du nu för tiden egentligen, Arne?
Ja, det var ju lite rätt och lite fel, ska jag säga. Ja. Jag känner mig fortfarande som Arne på posten och det är också ett registrerat varumärke. Men jag jobbar som fulltidskonsult på Svensk Handel sedan ett år tillbaka. Och så jag har tonat ner Arne på posten lite grann, men det lever och frodas och jag har ju det som mitt egna lilla fina bolag också.
Precis, precis. Och du har ju varit lite grann, jag har sett att du har varit ute och rest. Du var i New York för ett tag sedan, va?
Det stämmer bra det, på världens största retailmässa och konferens.
Ja, var det bara arbete eller hade ni det trevligt samtidigt också?
Man kan ju inte låta bli att ha det lite trevligt också när man ändå är i New York. Nej, det var mycket god mat, men det var mycket dyr mat också, kan jag säga. För dollarn är så fantastiskt dyr. Ja, och dricksen går inte heller av för hackor.
Jag kan förstå det. Vad tog du med dig, något speciellt från New York?
Jag blev lite sammantaget. Vi kände nog att det var ett lite svagare program än det brukar vara. Men nu är ju jag ganska luttrad att åka på sådana här konferenser. Och det är helheten som gör att när man kommer hem och sammanställer det här, som gör att man hittar guldkorn i alla fall. Mm. Så här pratar man väldigt, väldigt mycket om den. Utgick mycket från den fysiska butiken. Och den fysiska butiken har verkligen insett betydelsen av e-handel. Så där, den biten har man kommit över. Nu jobbar man väldigt mycket med systemteknik som kan stötta den fysiska butiken. Och den fysiska butikens personal, inte minst. För att öka upplevelsen.
Mm. Intressant. Det är ju som sagt oro i omvärlden och vi har en ekonomi som inte direkt flyger just nu. Hur står sig egentligen e-handeln i sammanhanget, Arne?
Jag tycker nog att e-handeln står sig ganska stark. Vi såg ju att den rusade ju verkligen under pandemin. Vi såg ett år var det 40% utveckling, nästa gång var det 20%. Men sen fejdade pandemin ut och då såg vi ju betydligt lägre resultat. Det var ju till och med så här länge var det lite minus till och med. Mm. Men den underliggande tillväxten är fortfarande ganska så stark. Så vi ser att vi har inte gått tillbaka till den fysiska på det sättet. Men däremot så har den fysiska handeln verkligen, som jag sa, tagit till sig e-handeln och förstått betydelsen av det hela. Så att jag tror att vi fortsatt nu ändå kommer att se en 10-15% plusutveckling inom e-handeln.
Intressant. Nu, vi har ju precis lämnat januari månad här och enligt företaget Credit Safe så såg vi 64 stycken konkurser i Sverige just när det kommer till e-handel. Har du någon idé vad som är skillnaden mellan de e-handlarna som klarar sig och de som ligger lite mer risigt till?
Mm. Och det är väl alltid så att Borås är vinnaren, höll jag på att säga. lite grann av de här, man säger, etablerade företagen som har koll på sina kostnader, har koll på sina processer. Det är de som fortsatt går bra. Eller de kanske går mindre bra än under pandemin, men om man jämför dem med också före pandemin och efter pandemin här. Mm. Men det är verkligen agnarna skiljs från vetet nu. Och nu gäller det verkligen att gå från, med mantrat har varit tillväxt, 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 och gå till lönsam tillväxt. Och det har företag bland annat många, många Boråsföretag, ska jag säga, eller många i eran, i Sjuhäraden, har bra koll på det här. Så att jag har hyrse stort hopp fortsatt, men det är många som kommer att få det tufft.
Mm. Precis, precis. Om man tittar på, det finns ju väldigt många företag som är väldigt, väldigt högt värderade. Är det de som du känner, och som inte dessutom visar någon direkt lönsamhet, är det de som faller först, tror du?
Det är framförallt de som visar en låg lönsamhet, mm, som får det svårt. När det gäller värderingar så är det en sak. Och det är mycket de noterade bolagen. Vi ser ju också att exempelvis Revolution Race har fått... Att det är mycket lägre värderat nu än vad det var under pandemin. Men de har visat ju fortsatt upp ett otroligt bra resultat.
Ja, det var ett fantastiskt resultat, jag tror att det, under det sista.
Ja, ja. Och jag tror att framförallt är jag skulle säga att de onoterade bolagen som nästan ligger lite bättre till. Och de onoterade bolagen som är lönsamma, de tror jag kommer att gå bäst.
Och om man tittar då på förhållandet mellan e-handel och fysisk handel, har det jämnats ut någonting efter pandemin som du ser det?
Ja, lite grann skulle jag säga. Eftersom just att den fysiska handeln har tagit till sig det här, förut så var det lite binärt, mer binärt än vad det är nu. Och nu ser man då betydelsen av integrationen emellan kanalerna. Så det här med kanalstrategier har blivit otroligt viktigt. Och att man sätter en strategi och en taktik på, och hur man ska exekvera på den här strategin och taktiken. Det ser jag ju att det blir bättre och bättre. Äntligen. Jag kan säga att det är synd att jag behöver bli... Vi har pratat om omnikanal, unified commerce och så vidare i rätt många år. Men det har liksom aldrig hänt riktigt. Men det är nu, när vi står under galgen, eller vad man nu säger, med covid och den biten, då har det liksom slagit igenom.
Ja, det har lossnat så att säga.
Ja, ja det har det.
Mm. Så att du säger att omnichannel, är det den bästa egentligen modellen just nu? Eller hur står sig D2C i sammanhanget, direct to consumer?
Ja, det är många av de här D2C-bolagen, och framförallt de som är födda ur det digitala, som kommer att få det tufft idag. För de har bara sett den här tillväxten hela tiden och fått in otroligt med riskkapital och har liksom inte behövt brytt sig så mycket i pengarna. Det är de som kommer att få utmaningar. Men det blir också så att de här direct to consumer kommer att samverka mycket med återförsäljare. Man har sett att de var fundamentalistiska från början och ville bara sälja i sin egna kanal. Mm. Men många av de företagen har ju ett brand som inte är så känt. Jämfört med många andra brand, om man tar H&M-brandet, Didriksson-brandet, Lindex och så vidare. De är också D2C-bolag. Mm. Men så kommer det upp en uppstick, och vi säger att en influencer som startade ett D2C-bolag. Men det brandet är ju inte så känt egentligen. Så de får utmaningar och måste söka sig till återförsäljare. Mm. Och bredda sin kanal. För vi konsumenter, oavsett om vi är så kallade Gen Z-generation eller lite äldre generationer, vi vill handla var och när och hur vi vill. Huvudsaken är tillgängligt och bekvämt.
Mm. Precis, precis. Och det kommer ju mig osökt att tänka på logistik. För om man tittar på hur det har utvecklats, de tekniska möjligheterna förbättras ju ständigt, och vi har duktiga utvecklare som arbetar med liksom sidor och user experience så att säga. Men hur egentligen funkar det med logistiken? Hänger de med i svängarna, tycker du?
Jag tycker nog det. Och jag gick och funderade faktiskt i morse här. Jag träffade en i logistikbranschen och vi pratade en hel del om det här. Jag känner att just nu, vi ser att de nya logistikföretagen, alltså typ Budbee, Hermes och Instabee heter de väl egentligen nu, Budbee och Instabox, liksom. De har ju haft en otrolig resa. Nu tycker jag att vi har hamnat på en liten platå. Det är den senaste tiden inte sett så det är jättemycket utveckling på dem. Men det är inte så att de står still. Men det har liksom, det har stannat upp lite. Om man går tillbaka lite grann och ser över sina processer och blir mer och mer effektiv, kan man säga. Så att jag tycker att det pumpar på som det ska, helt enkelt. Jag ser inga större problem eller utmaningar just nu inom logistiken.
Nej, nej. Finns det några nya, om man säger, logistiksystem eller nya affärsmodeller där som du har stött på som du tycker är intressant?
Det som är intressant för alla, oavsett om man är handlare eller leverantör nu, det är ju de cirkulära affärsmodellerna. Och hela den här reselling, och det pratar man om mycket på NRF i New York också. Att man integrerar reselling i sin affärsmodell. Och vi ser också att flera logistikbolag är på bollen för att kunna hantera den processen. Så där kommer vi att se en jätteutveckling, tror jag, under året och framåt i flera år framöver. För det är fortfarande en affärsmodell som många har svårt att hitta lönsamheten i. Mm. För man hanterar ju en stycks grejer hela tiden.
Precis, men det har ju varit, vi har ju sett massa tråkiga konkurser just bland den typen av företag det senaste också. Vilket har gjort att man kanske nästan tappat lite hoppet för det segmentet. Men du känner inte så?
Nej, jag gör inte det, för att jag tror att det här är en mognadsfas också. En lärande fas hur man ska hantera det här. För trycket blir ändå större och större ifrån konsumenterna. Samtidigt är det en sak, jag är medveten om den här paradoxen, att det är en sak man säger, en helt annan sak vad man gör. Och cirkulära, alltså second hand och vintage för den biten, är fortsatt mycket, mycket mindre än vad det är att köpa grejer ifrån Shein eller vad det nu är för någonting, den här fast fashion-grejen då. Sakta, sakta men säkert så blir det bättre. Och det är lite grann som att, jag tror att det är bara så att man måste ha en reselling när man säljer. Liksom oavsett om jag som konsument köper det eller inte. Så när jag går in på ett företag och så säger att de inte har reselling, ja, men då skiter jag i dem. Då går jag till en annan. Oavsett om jag handlar det eller inte. Så det är liksom på något vis ett måste.
Ett must have, så att säga.
Ja, yes. Ja.
Du pratar ju lite grann om, vi pratar lite grann om trender. Och så här, ser du några stora trender inom e-handeln som är värda att notera?
Ja. Hör du mig?
Ja.
Jag ska bara trycka bort den. Jag kom åt mina de här apparaterna. Ja. Alltså, Siri kom in där. Ja.
Så dumt.
Ja, precis. Mm. Men de stora trenderna, det är ju framförallt det här med kontroll på sin egen data. Och utnyttja sin egen data. Och det här samspelet mellan direct to consumer och ja, vi brukar säga på svengelska wholesale, eller om man är återförsäljare. Samverkan mellan de två parterna och samverkan om att dela data med varandra det är en otroligt stark trend, just på grund av cookie-död och liknande fenomen, eller vad man ska kalla det. Och sen just det här med också med reselling, så det är två stora trender, och det gör att man måste själv också bygga upp community, och det är koppling till det här med vi pratar om lönsam tillväxt. Mm. Att ta hand om den här gamla sanningen, det är mycket billigare att ta hand om sina befintliga kunder än att skaffa nya kunder. Och det är så fantastiskt dyrt att köpa kunder idag. Utan man måste bygga från den bas man har och skaffa kontroll över kundanskaffningen.
Mm. Så att man skulle egentligen kunna säga att det har varit upscaling har ju varit stort inom branschen det sista, och det verkar nästan som att många har sett att skala upp så fort som möjligt, så snabbt som möjligt, det är liksom, vad ska man säga, det är anledningen till till stor lönsamhet och framgång. Men du hävdar bestämt att den trenden har vikt tillbaka och nu är det liksom bygga från grunden lite mer som gäller då.
Ja, det är det. Det är ju det företagen ser också, att det är alltså kostnadskontroll. Jag läste vad Paul Fishbein sa på Revolution Race också, den här kostnadskontrollen, att ha och inte dra iväg liksom, för det kostar så jäkla mycket nu att köpa sig reklam och sådana saker. Mm. Utan mer och mer svänga om det här. Det tar sin tid, men precis, många har börjat med det.
Ja, ja, jag tänker också, det här har vi inte diskuterat att vi skulle prata om, men nu har ju Amazon funnit på den svenska marknaden under ett tag här. Kan vi se att de har påverkat den svenska marknaden någonting som du ser det?
I den var det, jag höll ju väldigt mycket föreläsningar om Amazon typ 2017 och liknande, och hundratals tror jag. Och min största take på det, det var ju liksom att upptäcka Amazon för att se möjlighet att sälja via marknadsplatser på andra marknader.
Mm.
Och det tycker jag Amazon har bidragit till i Sverige. Att nu är de, finns de här, man har koll på Amazon, och man har då upptäckt också att ja, men jag kanske skulle använda Amazon i Tyskland eller England eller USA eller vad det är. Det tror jag de har bidragit väldigt mycket till, att svenska bolag upptäckt möjligheterna med marknadsplatser, oavsett om det är Amazon eller vad det nu är för marknadsplats. Mm. För det vi ser många också börja sälja på Zalando. Inte minst på Boråsföretag. Använda den vertikalen som det är. Så det tycker jag var en styrka för dem. Och sen tror jag att det pumpar och går liksom på Amazon. Mm. Liksom, behöver man någonting snabbt och enkelt så finns Amazon där.
Så löser de det så att säga. Om vi nu tittar på branschen i stort, finns det några intressanta bolag som du tycker man ska hålla lite extra koll på om man har intressen i branschen? Just när det gäller affärsmodell och liknande.
Ja, om man tittar på lite... Precis, det är bra att du säger det. Liksom, för att det finns ju många som är väldigt bra, men som liksom kanske inte sticker ut ur mängden, men som ändå är konsumenten är väldigt nöjda med och handlar mycket ifrån. Men sådana som sticker ut, så skulle jag väl nämna tre. Det är Arigato som säljer sneakers och andra saker med. De börjar sälja jackor och sådana saker med. Men Arigato är otroligt duktiga på att skapa communities och event och en upplevelse för konsumenten, både digitalt och fysiskt. De har enormt fina butiker. De körde under 2022 116 event runt om i världen. Just för att bygga den här community kring Axel Arigato. Det är de bra på. Sen har vi då Lyko. Mm. Jag skulle säga en annan två beautyföretag faktiskt. Både Lyko och Kicks är väldigt, väldigt duktiga på att bygga community. Och ta hand om den data man har. För att ta ifrån de här gamla kundklubbarna till att bygga community. De är jättebra. Men tittar vi sen på någonting som också kommer att bli viktigt framöver, det är den här transparensen. Att tala om för dig och mig som konsumenter, vad kommer de här kläderna ifrån? Vad innehåller de för grejer egentligen? Och sådana bitar. Den här transparensen och spårbarheten på material och liknande. Och där skulle jag vilja nämna Asket, som är en inte så stor spelare, men som går i bräschen för just det här med hållbarhet och sådana bitar. Det är tre företag tycker jag att hålla ögonen på.
Mycket intressant. Mycket bra. Toppen det, Arne. Jag är så jätteglad att vi har fått möjligheten att få hålla upp fingret i luften lite grann och se vart vinden vänder. Så stort, jättestort tack för idag.
Ja, men tack själv. Det är alltid roligt att vara med här.
Ja, och sen så hoppas jag att vi ser, vad är det? Det är snart lite D-kongress och sånt på gång här till våren. Vad händer i år? Någonting värt att notera?
Ja, men alltså D-kongress tycker jag alla ska anmäla sig till. Vi kommer att bli 2 500 kommer att deltagare. Det kommer, Svenska mässan där i Göteborg, det kommer att vibrera, tror jag. Och ett mycket starkt dalarprogram i år.
Låter mycket intressant. Men du, Arne, ha en fantastiskt fin helg, så hörs vi vidare framåt.
Ja, det är vi. Och ses hoppas jag med.
Det gör vi definitivt.
Ja, det är bra.
Ha det bra.
Hej. Hej.